Vi ska börja ikväll i Lukas 6:e kapitel och 6:e vers. Lukas 6. En annan sabbatsdag gick han in i synagogan och undervisade. Där satt en man med förtvinad högerhand. De skriftlärda och fariserna höll ögonen på Jesus för att se om han skulle bota någon på sabbaten. De ville ha något att anklaga honom för. Men han visste vad de hade för tankar och sa till mannen med den förtvinade handen: "Stig upp och kom hit." Då reste han sig och gick fram, och Jesus sa till dem: "Säg mig, vad är tillåtet på sabbaten? Att göra gott eller att göra ont? Att rädda liv eller att utsläcka liv?" Han såg sig omkring på dem alla och sa till mannen: "Håll fram handen." Det gjorde han, och strax var handen bra igen. Men det blev utom sig och började tala med varandra om vad de skulle göra med Jesus. Det blev utom sig. Och det är ju en av de många gåtfulla dimensionerna i evangelierna. Att det är de frommaste som först ilsknar till. Jesus får ju till sist alla emot sig. Men det börjar med de frommaste. De har den kortaste stubinen. Och om vi ser oss runt i Sverige så är ju vi de frommaste, eller vad säger ni? Och jag tror att det faktum att vi har så svårt att förstå hur det här går till. Hur kom det sig egentligen att de som kunde Bibeln utan till, det var de som tände först? Jag tror att vi har svårt att förstå det här därför att vi vill inte förstå det. Det är ju ofta så. Är det så att man verkligen vill förstå någonting så brukar intelligensen räcka. Men vill man inte så är det alldeles kört. Det är ju det stora hindret när det gäller att förstå. Varför blev de inte glada? Karl blir ju frisk. Varför tänkte de inte så här att, ja, men han gjorde ju ingenting. Han sa ju faktiskt bara: "Räck fram handen", och så räckte Karl fram handen och så blev han bra. Det var ju ingen som jobbade på sabbaten. De kunde ju inte anklaga honom för att ha arbetat på vilodagen. Utan var det någon som jobbade så var det ju Gud. Det måste ju ha varit han som gjorde karln frisk. Så det måste ha blivit någon sorts kortslutning i hjärnkontoret. De blev utom sig. Det är ju väldigt intressant. Och det är ju det här som vi kämpar med hela livet. Egentligen att komma till klarhet om. Det är livets paradox. Det är det som gör att allting blir upp och ner egentligen. Eller bak och fram, eller ut och in, hur du vill ha det. Att den som är störst, den är minst. Att om någon vill bära frukt så får han falla i jorden och dö. Allting är bakvänt. Det är för att vi är bakvända. Tillvaron är nog rättvänd, men vi är lite vrickade. Och det märks ju i all synnerhet på en sån här berättelse. Hur många av oss vågar lova att vi inte också hade ilskna till om vi hade varit med i synagogan den gången? Jag vågar inte lova. Jag vågar inte säga att jag inte skulle smält av. Jag kanske hade varit stått i främsta ledet. Och det är ju det som är så gåtfullt. Det är farligt att vara from. Det är liksom det som är poängen. Och ändå inbjuds du av Herren att följa honom. Vi bläddrar till Romarbrevet, till det tredje kapitlet. Så ska vi läsa verserna 19 och 20 där. Vi vet, skriver Paulus, att lagens ord riktas till dem som äger lagen för att varje mun ska tystas och hela världen underkastas Guds dom. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. Du har väl märkt hur kategorisk Paulus är här? Ingen kan bli rättfärdig. Det går inte, det är omöjligt. Det är inte svårt, det är omöjligt. Och jag vågar lova att om vi hade fattat varför det är omöjligt så skulle kristenheten se radikalt annorlunda ut. Ty laggärningar, det handlar ju om att man talar om för folk hur de ska vara, hur de ska uppföra sig, vad de ska uträtta och sen så marsch iväg med er och gör det nu. Och det är ju så att säga hörnpelaren i nästan all kristen verksamhet. Att vi talar om för varann vad vi ska göra och vad som ska uträttas och vilka behov som finns hur en fin kristen ser ut. Vi vet så väl att detta är inte vägen. Och ändå gör vi det. Varför? Därför att vi inte har förstått. Varför har vi inte förstått? Jag tror det är för att vi inte vill förstå. Vi vill inte alls ha någon annan väg. Vi vill envisas med att det här ska nog gå i alla fall. Har ingen lyckats förut så ska i alla fall jag göra det. Det är omöjligt. Hur var det Gud sa till Adam? Om du äter av detta träd ska du döden dö. Kunskapens träd. Eller om du vill, lagens träd. Ty kunskapens träd ger kunskap om gott och ont. Det är lagens kunskap. Varför fungerar inte lagens väg till rättfärdighet eller till förändrad personlighet, om du vill uttrycka det så? Varför funkar inte detta? Jo, därför att när vi försöker så dör vi. Vi avlider. Och även om du var levande från början så dör du medan du försöker. Och det är på något sätt det som har hänt med de här som står i synagogan och ilsknar till. De blir bokstavligen arga över att Gud gör en människa frisk. Jag menar, måste ju ha gått en propp i huvudet. De har dött. Och vi löper samma risk. Att döden dö. Paulus rör vid det här lite senare i 7 kapitlet. 9 och 10 verserna. Romarbrevet. Jag levde en gång när lagen inte fanns för mig. Men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det är alltså syndafallet som Paulus talar om. Inte bara syndafallet som en avlägsen historisk händelse, utan också någonting som varje människa genomgår och kanske genomgår många gånger. Detta att vi får för oss att vi nog ska kunna ändra på oss själva. Att vi nog på något sätt, får jag bara veta hur jag ska vara, får jag bara veta vad jag ska göra och hur jag ska bete mig, så satsar jag på det. Och det kommer att funka. Och varje gång vi tar in det så dör vi. Det är syndafallets hemlighet. Och den går att upprepa hur många gånger som helst. När budordet kom fick synden liv och jag dog. Ja, då säger vi så här att ja, visst. Det beror på att lagen väcker vår upproriskhet. Står det att man får köra 90 så ska ju alla köra minst 110. Och det är ju i och för sig sant. Men det är inte det Paulus talar om här. Det han försöker förklara för oss varför en människa inte kan göra sig bättre än hon är. Och han talar ju också om sig själv. Han säger jag, inte bara som ett, vad ska vi säga, retoriskt grepp. Utan han tror att han talar om sig själv. Jag dog, säger han. Jag var stendöd. Han andades hot och mordlust. Så han var inte bara död, utan han hade ihjäl folk också. Så död var han. Och de där grabbarna i synagogan som också ilskna till när Jesus botade en lame. Ja visst. De var döda och såg till att han dog så småningom. De spred död omkring sig. Det har med död att göra det. Så att det handlar inte om människor som liksom har läst igenom lagen och säger att det där tramset ska vi inte satsa på. Utan det Paulus skriver om här i Romarbrevet 7, det handlar om människor som har kännedom om Guds vilja och som säger att ja visst, det där vill jag ägna mitt liv åt. Det här är grejen. Du är väl helöverlåten, som det brukar heta. Ja, det är vi väl. Frågan är bara vad vi lägger i ordet. Hur dör man när lagen kommer? Ja, det är en intressant fråga. Om vi läser vidare i 7 kapitlet så ser vi så småningom att när man väl är död så har det hänt någonting intressant. 15 versen. Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Det brukar ju vara så att om man inte känner igen sig i någon annan vers i Nya Testamentet, så brukar Romarbrevet 7 och 15 alltid fungera. Så lite av det här är vi alla smittade av, tror jag. Man blir på något sätt en främling för sig själv. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Jag begriper mig inte på mig själv. Och ju mer jag jobbar med det här, desto gåtfullare tycker jag att jag själv är. Vi måste tänka lite grann hur detta kan gå till. När lagen kommer så får du alltså en stentavla. Och på den så står det hur du borde vara. Du läser och så tycker du, ja visst, ah, precis så där vill jag vara. Ja, ah, det är ju toppen, det är grejen. Och så efter en stund så börjar du titta på dig själv istället för att titta på stentavlan. Är jag nu sådan? Nej, det är jag ju inte. Varför är jag inte det då, säger du. Och så börjar du att leta i ditt inre. Det måste ju finnas någon förklaring till att du inte är sådan som det står på stentavlan att du borde vara. Och efter ett tag är du fullt upptagen med att leta efter förklaringar i ditt eget inre. Du börjar att plocka isär dig själv. I förhoppningen om att hitta en god förklaring till varför du är som du är. Du bara granskar dig själv. No, men om du nu sätter igång och verkligen på allvar börjar granska dig själv, vad händer då med dig? Jo, du delas i två delar. För det första är du ju iakttagaren. Den kyligt granskande som står med förstoringsglas och mikroskop och liksom verkligen analyserar. Analysera vem? Jo, dig själv. Du delas i två delar. Du blir både subjekt och objekt. Efter ett tag så misströstar du om att hitta en bra förklaring till varför du är som du är. Och då tänker du att jag får väl ta mig i kragen då. Eller möjligen i nackskinnet. Jag får väl liksom spotta i nävarna och se till att jag blir sån här nu. Ja. Då börjar du att tvinga dig själv. Ja, men då faller du ännu mera i två delar. Vem är du? Om ena halvan av dig ska tvinga andra halvan till att vara någonting som du inte är. Ja, det kommer inte gå någon vidare. Äter du av denna frukt kommer du att döden dö. Och eftersom det där inte funkar så särskilt bra. Så hamnar du till sist vid ändstationen. Då du besviken, uppgiven, arg, sur och bitter börjar bestraffa dig själv. Usch, en sån usel människa jag är. Hur en sån jämmerligt, bedrövligt, idiotisk, förfärlig, pervers. Ja, du kan själv fylla i på den sträckade raden. Det är inga svårigheter att hitta på hemska adjektiv, det klarar vi alla. Och då är ju delningen ett faktum. Där sitter du och hatar dig själv eller avskyr dig själv. Och talar illa om dig själv. Och kan inte vara i samma rum som du själv. Ja, men rättfärdigheten då, vart tog den vägen? Ja, den är ju som bortblåst. När budordet kom fick synden liv och jag dog. När jag fick veta hur jag borde vara så blev jag så till den milda grad självupptagen så allt sammans flög bort. Det är knepigt det här. Det är inte så hemskt komplicerat egentligen. Men på något sätt så vill vi inte veta detta. Vi vill inte höra det här. Vi önskar ändå att det skulle vara på något annat vis. Att det skulle funka. Nå, vi kan uttrycka det här på ett annat sätt. Varför går inte detta? Jo, därför att det är ju maktens väg till kärlek. Och det kan ju inte vara någon bra väg. Om du ska tvinga dig själv till att bli en god människa. Kan man det? Nej, det kan man inte. Och därför är ju detta med lagen som vi är så förtjusta i och som vi älskar så mycket. Budord, regler, paragrafer, idealbilder. Och det är farliga grejer. Förvaras oåtkomligt för Guds barn.
Påskriften får icke avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläslig. Lite längre fram i 8:e kapitlet har Paulus en intressant notis. Som jag tror att han har satt dit som en förklaring. 6, 7 och 8 verserna i 8:e kapitlet Romarbrevet. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Det som är kvar i sin kötsliga natur kan inte behaga Gud. Fiendskap med Gud. Det är det intressanta att så länge vi lever här på jorden, i den kroppen som vi nu knallar omkring med, så länge finns det i var och en av oss en oanad kraft, en fiendskap mot Gud. Man märker ofta inte så mycket av den. Därför Gud är ju allsmäktig och det är lite farligt att vara fiende till honom. Man är ju väluppfostrad. Så att man går ju inte bärsärkagång i kyrkan precis. Utan man lägger ju lite band på sig. Men någon gång ibland kan man glimtvis ana att det finns en kraft som är mycket större och mycket djupare än man kan förstå. Ibland i historien kan man se det. När ett helt folk ger sig på och gasar ihjäl 6 miljoner judar. Man kan undra, hur tänkte de? Hur funkar det där? Är det inte bara en mardröm? Har han inte rätt, den där fransmannen, vad det nu är han heter? Som påstår att det här bara är fejkat. Nej, dessvärre har han nog inte rätt. Ja, men det var ju tyskarna det, säger vi. Precis som vi säger om judarna där i synagogan, att ja, det var ju judarna. Underförstått, vi svenskar. Vi är ju inte sådana. Om alla var svenskar på jorden så fanns det inga problem. Åtminstone så lät det ju så på 70-talet. När vi skulle tala om för alla länder hur de skulle regera och reagera och vara och sköta sig. När vi var världssamvete, självutnämnt. För att vi hade så dåligt samvete efter alla våra kompromisser under andra världskriget. Just det här att det finns någonting hos var och en av oss som så att säga i det vanliga vardagslivet är för dolt för oss själva. Det är en intressant fråga. Den fiendskapen tar sig ofta väldigt, vad ska jag säga, små och fina uttryck. Man kan se det där bland människor. Ibland möter man människor som blivit väldigt auktoritärt uppfostrade. Stryk och hugg och slag och ut och hämta ved och så vidare. Och sådana människor kan ju bli väldigt lydiga. Ibland i alla fall. Men samtidigt så finns det en upprorskraft. Och sådana människor brukar ägna sig åt något som jag kallar för stillsamt sabotage. De ser till att saker och ting inte fungerar. Men de brukar ofta göra det på ett väldigt fint och väldigt finurligt sätt. Det överlägset vanligaste, det är att man inte passar tiden. När man möter en människa som förefaller väldigt, väldigt skötsam och samarbetsvillig, men som tycks aldrig kunna lära sig hur klockan fungerar. Utan har man kommit överens om att tisdag klockan 3 träffas vi där och där, då kan man befinna sig var som helst på jordklotet, utom just där och utom just då. För man vet, han kommer i alla händelser inte vara där. Stillsamma sabotage. Vederbörande dyker alltid upp 1,5-2 timmar försenad. Du har alltid en väldigt, väldigt trevlig ursäkt. Och jag träffade några som hade kört i diket och jag var ju tvungen att liksom stanna och hjälpa dem. Eller, jag träffade en bofink som inte kunde flyga och som jag måste köra den till veterinär. Eller var något annat. Det finns alltid något skäl. Och så här tror jag mycket att den kötsliga människan gör inför Gud. Vi bejakar lydnaden. Vi är så intresserade. Och samtidigt är det fantastiskt vilka stillsamma sabotage vi kan ägna oss åt. Inte bara genom att vara på fel plats i fel tidpunkt, utan också genom att för den goda saken skulle hälla grus i maskineriet. Tänk bara så angelägna vi är om att det ska bli väckelse. Vi är så angelägna om väckelse så vi kan slita Kristi kropp i stycken för att få väckelse. Det är ju intressant. De här grabbarna i synagogan, de vill ju också väckelse. Och de slet kanske inte Kristi kropp i stycken, men nog såg de till så att den blev spikad och piskad. Skillnaden är inte stora. Vi är av samma sort. Fiendskapen. Låt oss fundera lite grann på hur det här kan funka. Hur kan vi som går i kyrkan varenda söndag gå omkring med en kraft någonstans väl inkapslad och undangömd som är fientlig mot Gud? De här som nu var de frommaste av de fromma och som alltså är de som ilsknar till först på Jesus. Hur funkar det? Jag tänker mig så här att det står att vi är köttets sinnelag är fiendskap med Gud. Inte med det som Gud står för och det som Gud äger, utan med Guds person. Vi tänker oss till exempel att din granne har köpt en fantastisk gräsklippare. 20 cylinder i motor och inbyggt kylskåp med kalla drycker och stereoanläggning och 8 tv-skärmar och självgående och programmerbar och en sån gräsklippare. Och du blir grön som gräsmattan i facet när du får se den. Den skulle jag ju vilja ha. Och det finns bara ett exemplar i hela världen, säger han. Och jag har patent på den. Ingen annan får göra en sån gräsklippare. Ja visst. Då uppstår ju konflikten inom dig. Om du älskar grannen mer än gräsklippan. Eller om du älskar gräsklippan mer än grannen. För älskar du gräsklippan mer än grannen så hugger du huvudet av grannen och tar gräsklippan. Det är det som kallas avundsjuka på vanlig svenska. På något sätt när ormen kommer och säger till människan, du kan bli som Gud. Och ja, det är inte dumt. Jag kan lägga mig till med alla hans egenskaper. Jag kan lägga mig till med alla hans attribut. Jag kan bli lika rättfärdig som han. Det är ju grejer. Och så ympar ormen in lite avundsjuka hos oss på det som bara Gud äger. Det är svårt det här. Men det är svårt bara därför att vi inte vill förstå. Det här är inte konstigt. Det är inte svårt egentligen. Men det stannar i huvudet bara några sekunder och så vips är det borta. Det är som när man vaknar och drömt på natten. Man måste skriva ner det omedelbart, annars är det väck. För att det finns någonting hos oss som inte vill komma ihåg. Och att vår, väldigt mycket av våra satsningar och vår religiösa kramp, om jag får säga det så, det handlar egentligen, om vi får tro Bibeln, om ett stycke avundsjuka. Vi avundsjuka på Gud för att han är så rättfärdig. Och så vill vi lägga oss till med samma sorts rättfärdighet. Och så blir vi hans fiender för hans ägodelars skull. Eller för hans egenskapers skull. Och då är det ju så konstigt att när han plötsligt står där i egen hög person, så bryter fiendskapen lös. Då går den liksom inte att dölja längre. Ingen kan se mitt ansikte och leva. Ja, det betyder kanske inte att bara att hans ansikte utstrålar en sån kolossal ljusstyrka. Så man liksom tippar baklänges bara det. Det kanske man gör. Men om vi fick den närkontakten innan vi på något sätt har lösts ifrån denna upprorskraft, så kanske den tar över handen med oss. Syndens lön är döden. Och Guds närvaro, budordet, är heligt och gott, säger Paulus. Och ändå det som är heligt, rättfärdigt och gott, det uppväcker. Det väcker till liv hos mig det som är ont. Hur mycket av Guds närvaro tål vi? Det är en intressant fråga. Det är en svår fråga. Och just för att vi går förbi alla dessa frågor, så känns det ofta som om vi bara gick runt. Om vi tittar igen i 7:e kapitlet. 7:e versen. Så säger Paulus, vad innebär nu detta? Att lagen är synd? Visst inte. Men först genom lagen har jag lärt känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt, du skall inte ha begär. Paulus talar nu om självkännedom. Lagen är given för att vi ska få självkännedom. Inte i någon sorts Guds fromma förhoppning om att vi ska bli bättre människor. Utan lagen ges, säger Paulus, för att vi ska upptäcka den här kraften hos oss. Den som annars skulle varit fördold. Och det är en unik möjlighet. Jag hade inte vetat, jag hade inte kunnat veta vad begäret är. Om inte lagen hade kommit och sagt, du skall inte ha begär. Gud ger alltså. Lite mer av kunskapens träd, så att säga. För att denna kraft skall väckas till liv. Upprorskraften. Fiendskap. Och vi kan ju se det just i detta att vi så oerhört lätt hamnar i ett tillstånd av självbestraffning eller självfördömelse. Och då är det ju alltså lagens kunskap som på något sätt har väckt något ont till liv hos mig. Något som jag riktar mot mig själv. Men det är ändå något ont. Jag menar, det hålls ju nästan inte en kristen konferens numera utan att man läser Romarbrevet 8:1, att det inte finns någon fördömelse för den som tillhör Kristus Jesus.
Varför blir vi aldrig färdiga med den versen? Varför ramlar slanten aldrig ner? Varför måste detta upprepas gång på gång på gång på gång på gång? Jo, därför att vi har egentligen aldrig begripit vad som står i 7:e kapitlet. Vi kan ju inte hålla på och tala om för oss själva och varandra hur vi borde vara, vad vi borde göra och vad vi nu måste satsa på. Och sen när vi håller på med det tills alla nästan kryper på golvet av ångest och självfördömelse, så säger vi att det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Nu kan du gå hem. Ja, men det går ju inte. Vi kan inte hålla på och hetsa varandra med lagen som tillhygge för att sedan liksom runda av det hela med tillropet att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Utan om det inte finns någon fördömelse, så måste vi ju själva på något sätt sluta att använda fördömelse som ett redskap. Men när vi får en idealbild framför oss, då växer egentligen något väldigt ont hos oss. När vi får ett mål att, det där är paradiset på jorden. Det där är det perfekta. Så fort den tanken landar i huvudet eller i hjärtat eller var den nu landar någonstans, då blir ju människan som förbytt. Sen kan hon för den goda sakens skull göra nästan vilka ogärningar som helst. Det är det gåtfulla med oss. Somliga av er har varit på Aschram förut och en del av er har till och med hört mig många gånger. Och ni vet att detta, det finns inget ämne jag återvänder till så ofta och så mycket och så gärna som just det här. Jag kämpar med att försöka hitta det uttryck som gör att liksom det borde bli en aha-effekt och en som stannar kvar. Därför att vi behöver lika mycket en reformation som kyrkan behövde på Luthers tid. Vi behöver lika mycket få övergå från lagen till nåden som man behövde på Jesu tid. Att få släppa alla självkontrollerna. Att få vända sig till Gud och säga: det är något väldigt ont på gång i mitt liv. Jag håller på att granska mig själv, tvingar mig själv och bestraffar mig själv. Jag behöver ett helande. För jag har genom att tvinga mig själv och genom att bestraffa mig själv, så att säga, fallit i bitar. Och jag kan inte limma ihop bitarna igen. Jag vet inte ens hur de ser ut. Jag måste bara be dig, Herre, att du hjälper mig. Att du hjälper mig att släppa mina fromma ambitioner. Släppa de heliga idealbilderna ifrån mig. Lös mig från tvånget att granska mig själv och titta på mig själv. Det är inte mycket att titta på. Hjälp mig att se på dig istället. Det är evigt liv att lära känna Gud, men det är inte evigt liv att lära känna dig och mig. Utan det är bara död. Självkännedom lika med död. Guds kännedom lika med liv. Vi blir aldrig intresserade av den Guds kännedom som leder till liv förrän vi har dött. Och det är därför Gud ger lagen. För att vi liksom måste komma till den klarheten att det finns krafter i vårt liv som vi aldrig rår på. Och om vi försöker, så bara delar vi upp vår person, vår personlighet, i obrukbara smådelar. misslyckandet finns inbyggt så att säga i systemet. Det är omöjligt, det är omöjligt. Och då kunde vi liksom flyga upp och säga, ja käre gode Gud, är det omöjligt så ska jag lägga av. Men det är inte så lätt att lägga av. Till den där kraften, den som avundas Gud, hans rättfärdighet, den vill inte lägga av. Ah, jo, men det, tänk som man skulle bli om man bara liksom la av. Då kan ju liksom vad som helst hända. Det är ju laglöshetens människa. Kanske jag blir då, jag kanske blir antikrist. Vem vet? Och det är vi väldigt rädda för. Att få släppa taget om sitt liv. Det är överlåtelse. Att inte läsa den här boken som en instruktionsbok i hur man får ett fastare grepp om sitt liv. Utan en bok som handlar om honom. Som redan har allt i sin hand. Så man får släppa taget. Släppa greppet. Lägga ner kontrollerna. Avveckla den eviga självgranskningen. Upphöra med självbestraffningarna. Och därmed bli en helad människa. Det är delvis därför vi är här. Det är meningen, tror jag, med varje gudstjänst, med varje samling, varje gång Guds folk kommer tillsammans, så tror jag det är för att på något sätt erfara detta. Få släppa något. Omvända sig och bli som barn. Det ligger en stor välsignelse i det. Så länge kraften räcker så spjärnar vi emot. Om inte annat så gör vi det med stillsamma sabotage. Men du vet Gud, han har tid att vänta. Han kan alltid ordna det så att vi till sist ger upp. Och det kan vara väldigt välsignat att få göra det. Låta honom vara Gud och vara det ensam. Nu ska vi be. Herre, tillvaron ter sig lite gåtfull för oss ibland därför att vi är själva lite gåtfulla. Det finns saker och ting i våra egna liv som vi inte har sett och förstått. Och som heller inte blir levande eller användbar kunskap förrän vi har gjort det. Somliga gör upptäckterna tidigt i sitt liv och andra gör det sent. Jag tror inte att vi kan välja. Somliga av oss går en längre väg och andra en kortare och vi vet inte varför. Men vi vill läsa ditt ord. Jämföra med vår livserfarenhet. Be att din heliga ande kastar ljus över ordet. Och framförallt att anden målar Kristi ansikte för oss. För det är ju du som är vår frid. Det är du som är vår stolthet. Det är du som är vår rättfärdighet. Herre, vi tackar och lovar dig. Du är hos oss. Du kommer att välsigna oss också de här dagarna. Amen.